Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Katrin.
Hur är läget?
Ja, men det är bra. Alltså,
det är väldigt, väldigt bra hos mig också, kan jag säga.
Vad är det som är så bra?
Alltså, jag har sovit bra. Mm. Jag fick massa melatonin av min killkompis.
Vadå? För det kan man väl bara gå och köpa på apoteket?
Ja, men det är så svaga. Alltså, i Sverige så är det typ så här 1 eller 2 milligram. Och det kanske går, jag har inte kollat upp det. Nej. Men ni som har ADHD, ja, ni får ju starka melatoninpiller utskrivna.
Får
ni? Ja. Ja, ja, så det här är ju en ADHD-kompis som...
Ja, men det måste du... Ja. Nej, men det, ja, jag skriver upp.
Nej, men alltså, det är helt fantastiskt. Det är helt otroligt. Jag tog 10 milligram melatonin igår. Efter 20 minuter så var jag vimmelkantig. Alltså, jag bara somnar in, vaknar 8 timmar senare... Helt Nej, utvilad, ja.
Aldrig fattat.
Och det är helt naturligt, det är inte som att ta en sömntablett.
Nej,
utan, och jag gav ju det till Rambo också en kväll. Jag gav honom 2,5 milligram. Sov ju fantastiskt. Jag kommer nog ge det till Rambo ikväll också för att sist...
Men vänta nu här, finns det inga som helst eventuella biverkningar eller någonting?
Nej, jag tror inte det. Alltså det är naturligt. Det är något som man redan
som
har
kroppen
i kroppen.
Utsöndrar, ja. Och sen blir den rubbad på grund av tidsskillnaden. Ja. Vi har varit i Colombia med melatoninbalansen.
Ja, överhuvudtaget. Alltså, ja. Så här, massor med olika faktorer. Jag kan tänka mig att så här, i framtiden, om jag har haft en jobb idag eller om jag ligger där på kvällen och känner att så här, fan, nu snurrar det så mycket i huvudet. Jag kan inte sortera tankarna och det är bara, det kommer bli liksom... tufft att somna, då tar jag en sån där.
Men vad, så har jag haft det varje dag i hela mitt liv.
Ja, men jag har aldrig så. Men,
jag har inga problem att sova och så här, va? Men det som kan vara mitt problem, det tycker jag är ett klassiskt problem. Det är att jag nattar pojkarna, man ligger och myser och gosar. Och så bara känner man, gud, nu kommer jag somna. Ja. Och så ibland somnar man, för att det är jävligt härligt. Och då är man ju otroligt utvilad såklart. Eller så gör man det som man måste göra. Man går upp och städar i köket och sätter sig och skickar några fakturer och kollar några mejl och allting, va? Och då plötsligt går man in i en andra andning. Ja. Och efter det...
Då är det svårt att somna.
Jättesvårt att somna.
Och, då och har man, det är där då är du tar man, melatonin.
Ja, exakt. Och då har man ju missat den här liksom naturliga cykeln.
Sömnluckan, exakt.
Ja, sömnluckan.
Ja, men absolut. Jag har ju också så. Jag somnar ju ofta när jag nattar Falke och så... Liksom vaknar jag av att typ Rambo kommer in och bara så här, mamma, ska inte jag sova snart? Och bara, shit!
Ja,
och då är hon för sent. Liksom. Men så att det är bra. Jag har kommit ur min dåliga liksom, period. Och jag vet inte om den hade att göra med att jag inte fick sova. Eller, nu ringer de från Rambos skola.
Gör de? Men vadå, jag pratade med henne i morse. Ta det på högtalare.
Hallå? Hej.
Ja, och då blir det piano för Rambo.
Åh, vad roligt!
Ja.
Men vilken grej!
På tisdagarna 20:01.
Mm.
Och sen så kommer han att ha multisport på torsdagarna.
Mm.
Ja.
Och den startar klockan 3.
Ja.
3-4 typ, någonting där.
Okej.
Okay. 4:15.
Ja. Det är jättebra.
Hur många är de i en sån här pianogrupp?
Hur många är det?
Nej, men man är ensam då. I 20 minuter
att
spela.
Otroligt.
Yes. Du vet att Rambo kom ju hem förra veckan och sa att om han får en plats på pianot så måste jag köpa ett piano.
Nej, men man köper en orgel.
Jag kommer köpa ett piano.
Nej, man köper en orgel. Det är mycket roligare. Ja,
men Katrin, du kan väl avvakta och se om man har någon talang först.
Ja, men vet du vad det värsta är, Lotta? Att min mamma tvingade mig att spela piano när jag var barn. Så jag har ju spelat jättemycket piano. Och jag kan tänka mig att ta upp den här tråden igen.
Ja, det är klart. Gud, vad mysigt.
Jättekul.
Det är fantastiskt med ett instrument.
Absolut.
Och piano är ju så vackert, så det är ju... Kul!
Bra.
Vi ser fram emot att det på din Instagram-konto kommer det bli pianokonsert.
Ja, exakt.
Men
du, då börjar han idag, för det är tisdag idag.
Nej. Inte idag. Det har inte kört igång än. Okay. Jag vet inte exakt vilken dag det är, men däremot på torsdag börjar multisporten.
Okej, okay. Perfekt. Tack snälla Lotta. Vi hörs.
Ha det fint. Hej.
Gud vad roligt. Ja. Nej, jag blev så jävla peppad när han bara: mamma, du måste köpa ett piano. Och jag bara så här, jag har ju plats i lägenheten för
att jag bara fråga.
Jag vill inte ha en orgel. Jag vill inte ha en keyboard. Jag vill ha ett piano.
Ja, men för hans personliga utveckling, för att kunna, då kan han ju lägga ljud och han kan komponera låt. Alltså det är ju en mycket mer kreativ plattform. Ett piano är ju liksom ett statiskt ett och ljud. Han kommer ju tycka att det är mycket roligare när han kan ändra, liksom lägga eko eller vad man
men
gör.
Men då kan han ha en orgel hemma hos dig och ett piano hemma hos mig. För jag är ju fortfarande så gammal och konservativ, så jag tänker att det är bra att barnen lär sig handstil. Alltså skriva för hand och inte bara använda padda och dator.
Ja, men du, lite har samma ju, sak. Du har ju ett pianoljud. Plus att ett piano tar sån enorm plats.
Plus att det är en otroligt vacker möbel. Alltså ja, det är det. Så...
Men jag tror inte du ens får upp ett...
Va?
Alltså jag vet ju inte hur stort det här pianot...
Trappan.
Ja, får man det? Ja, det kanske man får.
Ja, jag behöver inte köpa en flygel. Jag hade ju flygel hela min barndom. Och satt och tragglade.
Satt du på en flygel?
Ja. Vi hade ju en paradvåning på Vallala vägen. Och där ställde ju mina föräldrar in en svart sån här... Vad fan heter de? Steimler? Ja, någonting sånt.
Gud, vad häftigt.
Och där fick jag sitta och... Ja. Så jag är väl ganska bra på piano som barn. Så att jag har ingenting emot att liksom...
Menar du att du skulle kunna spela den trudelutten nu?
Nu aldrig, nej. Men jag skulle nog lätt komma in i det igen. Eftersom jag kan ju läsa noter och jag kan ju grunderna. Och jag har ju liksom spelat piano i många, många, många år.
Ja, det är ju jätteroligt.
Ja, nog om det. Det var det vi pratade om, att jag vet inte om det hade med min sömnbrist att göra.
Men vad då? Skulle du kunna i intro, om vi rullar in en flygel på våran liveshow, eller att du sitter och spelar piano när folk kommer in. Det är ju bara så här, men gud vad härligt med lite så här piano. Så sitter du där och pratar med folk lite som en så här kvinnlig Robert Wells. Jag älskar den tanken.
Alltså det är lite kort om tid för att jag ska kunna ta upp pianotråden och lära mig att spela fina... melodier på, vad är det, en månad till...
Ja, men alltså jag tänker att, vadå, det är väl som att cykla?
Kanske, jag vet inte. Ja,
alltså när du väl sätter det där, vet du, bara tankarna kommer tillbaka. Ja.
Yes, vi får se. Men så jag vet inte om det var sömnbristen eller om det är så enkelt att jag... liksom, att min personlighet gör att jag liksom svajar mellan de här... topparna och dalarna. För att jag kände ju liksom att när jag kom ur den här låga liksom negativa perioden som varade i liksom ändå flera dagar, så vaknade jag plötsligt en morgon och var ju liksom hyper. Och det hade ju, då hade jag ju fortfarande så här dålig sömn och vaknade på nätterna och hade inte alls kommit förbi den liksom tidsomställningen. Och ändå så vaknade jag imorgon och bara kände så här: åh herregud, du vet, hela kroppen bara så här, den går på högvarv. Du vet, jag satte mig vid datorn och bara fick ju liksom en veckas jobb gjort på så här 3 timmar och städade hela lägenheten och sorterade. Så att jag kände verkligen att så här, nu är jag manisk. Och det har ju liksom lett mig in på att jag nu har bestämt mig för att jag ska genomgå en sån utredning. Jag är helt säker på att jag inte har ADHD. Jag känner inte igen mig något av det. Men däremot så tror jag att jag kan vara bipolär. Och det finns kanske grader av det också. Men jag känner att de här dåliga perioderna som jag får, där skulle jag nog behöva något litet piller som kan få mig lite mera i balans. Så att jag slipper gå runt och må så jävla dåligt i liksom flera dagar.
Men sen har väl du ganska... Men den har du väl fått lite bukt av med de här woho-pillerna, alltså din PMS?
Absolut.
Och din sköldkörtel, påverkar den i tumör?
Det vet jag inte.
Nej.
Jag vet inte, men vi gjorde ju de där undersökningarna hos Paul Lund.
Ja, just det. Har du pratat med Paul Lund?
Nej, men jag har ju tittat på resultatet. Ja. Och jag har ju liksom perfekta värden på allt.
Utom?
Ingenting.
Ingenting? Du har allting?
Ja.
Ja, men hade du någonting som var utanför...
Nej.
Inga rödmarkeringar eller någonting?
Nej.
Nej. Jag hade ju också otroligt bra värden.
Mm. Så jag är ju en väldigt frisk och hälsosam person. Och då känner jag så här... Det kanske är en bra grej att bara försöka balansera sig lite grann. Jag har ju provat antidepressiva en gång för 10 år sedan efter att jag hade fött Ringo och kände att jag hade såna otroliga depperioder. Och antidepressiva är ingenting för mig. Det Nej. Gjorde ju att jag blev en sån mellanmjölkperson och bara jag gick runt och bara kände så här, gud, jag är inte glad, jag är inte arg, jag är inte ledsen, jag är inte upprörd. Allting bara så här, blev så här mitt emellan. Piss och skit tråkigt. Mm. Så det
jag tycker det låter ganska... Alltså, jag tänker om vi ska åka bort, du och jag, Alex, igen. Att du bara är ju ganska skön. Alltså, jag och Alex skulle ju kunna ta med de pillerna på en resa. Att du bara är så här... Är det bra, Katrin? Okej.
Okay. Nej, men jag vill inte bli den. Det är inte...
Nej, men jag tänker för mig och Alex kan...
Ja, men det är inte mitt största prio att tillfredsställa dig och Alex.
På en semester?
Nej. Inte det heller.
Nej.
Mm. Du, något annat?
Mm.
Jag skulle vilja efterlysa en paddelpartner.
Va?
Ja, jag ska börja spela seriespel.
En paddelpartner?
Mm, jag behöver en tjej som vill bli min partner i ett seriespel som kickar igång vecka 12 i Bromma. Jag kommer köra på paddel... Jag vet inte, Royal... Jo, Royal. Paddel Royal.
Men vänta nu här. Har inte du ett helt... Du har ju fanpaddel...
Jo, men de flesta har ju en partner.
Ja, det är så det är.
Mm.
Och vad innebär det att bli din partner? Hur många gånger träffas ni och tränar?
Men jag vet inte riktigt. Jag har ju aldrig spelat seriespel förut. Så att jag vet inte om det är så här en eller två gånger i veckan. Och så möter man andra och så... Jag vet inte om det är något slags poängsystem eller att... Jag vet inte alls riktigt hur det där funkar. Men jag har bestämt mig för att köra och det ska bli skitkul. Och jag behöver spela tillsammans med en tjej som är på min nivå. Och som kör forehand.
Mm. Aha, för att ni ska komplettera varandra.
Mm, så då får man gärna höra av sig till mig om man är en tjej. Ålder spelar ingen roll överhuvudtaget. Eller liksom ingenting spelar någon roll. Bara att man känner att man är liksom, ja, lite över medel kanske.
Ja, och om på en skala från 0 till 10, var hamnar du på den skalan?
Ja, men 6.
Ja, okej. Har du gått ner lite? För bara innan var ju du 9,5.
Ja, men om man ska vara realistisk och se till liksom hur det är så tror jag nog att 6 är nog ganska lagom.
Jag förstår.
Mm.
Vad skulle du säga? Men då är jag ju på 3 typ.
Nej, men 4 kanske.
Ja, 4.
Men sen såklart, så här, spelar jag en match med Barre så då är det klart att då är ju jag 9. Liksom.
Ja, då känns det att du är 9.
Men jag tänker att så här, hörde du att Barre vann Masters 2022 nu?
Nej.
Det är så fantastiskt, det är så kul. Hon är så jävla grym alltså.
Men,
och en inspiration att ha i sitt liv.
Och vart var det någonstans då?
Västerås.
Aha. Mm. Så hon vann?
Hon vann.
Gud vad kul.
Mm. Så jävla kul. Och jag är lite sugen på att sticka till Madrid.
Madrid?
Alltså jag fick höra att Spanien har nu bestämt sig för att
skita i allt.
Har du hört det?
Ja, men jag hörde det idag också.
Ja, jag hörde
det
fullt.
Nej, men det sa Nova till mig.
Aha.
Nova bara, det snackas ju om att Spanien, de bara, nu skiter de i allt som har med. Men hur kommer det bli med vår resa till Italien?
Vad menar du?
Vad menar jag? Vad tror du? De stänger ju ner liftar i Österrike.
Gör de?
Ja, de stänger ner. Vet vad de har sagt?
Nej.
Att... Jag vet inte om det är så i Italien, men som jag har fått det förklarat för mig, för att, är att om de har ett fall på en restaurang, då stänger de en vecka.
Aha.
Alltså att de har sådana, och jag menar, då hamnar man ju i situationen så här, absolut, härligt att vara där och åka skidor och sova, men om restaurangerna stänger som så här, alltså på löpande band.
Mm.
Så att jag har så svårt att förstå. För att det verkar ju vara jättemycket folk som åker. Det var väldigt liksom fullbokat.
Vad pratar vi om för land nu?
Italien. Okay. Cervinia.
Cervinia. Mm. Dit vi ska åka.
Cartagena.
På sportlovet ska vi åka dit.
Ja, Cervinia, hela gänget. Ja. Och det ska ju bli så kul.
Ja.
Men Nova har ju igår tänkt om.
Va?
Mm. Hon skulle åkt med någon kompis, men det blev för omständigt. Och sen var hon... Så nu är hon lite inne på att åka till syrran i LA.
Jaha. Mm.
Jag försöker övertala henne att åka med oss.
Okej, okay, ja det är klart.
Så hon har ju det som second option liksom.
Ja, nej men vi får väl se. Man kan inte gå runt i så här flera veckor innan och börja spekulera i ifall vi kommer iväg eller inte. Det gör vi ju aldrig.
Nej.
Och vi kommer alltid iväg.
Men det är ju, tycker jag, fullständigt absurt nu hur situationen är. Att människor då som har både andra och tredje sprutan, vaccinpass och allt det, att de ändå ska hålla avstånd. Att man alltså det är så... otroligt märkligt. Mm.
Ja, och då har ju Spanien då bestämt sig för att de ska börja se på corona och
som en influensa,
unicorn som en vanlig förkylning.
Ja.
Och bara ta bort, slopa allting. Och då blev jag så jävla sugen. Och jag har ju...
Men om Marbella då?
Underbara... Nej, men min lägenhet i Marbella är uthyrd.
Ja, just det, till mars.
Nej, till april.
Okej.
Okay. Mitten på... Fram till dagen innan påsklovet börjar i Sverige. För då tänkte jag åka ner. Men... nej, men jag har ju så himla fantastiska vänner i Madrid.
Jaha, alltså, vad är det för vänner?
Ja, men det är ju, du vet, Sara och Leila.
Jaha.
Och, han tappade hennes namn bara för det. Min ryska härliga väninna, Olga.
Olga.
Ja. Och de är ju i Madrid nu. Och de är ju bara ute och festar och roar sig och lever life.
Nej.
Och skickar ju stories till mig. Bara, we miss you.
Nej.
Jo, och jag bara, vad kolla kalendern så här. Jag har typ så här, 3 barnfria helger innan vi drar till Cervinia.
Ja.
Jag drar.
Ja, du drar.
Ja.
Men det är klart du gör.
Eller hur?
Ja,
roar mig.
Men det är klart du gör.
Det är ju mitt huvudfokus i livet.
Ja, det är det.
Att roa mig.
Du är bra på det också.
Ja, jag vet.
En förebild.
Ja.
Nu kör vi första frågan.
Kära Katrin och Bingo, tack för världens bästa podd. I somras träffade jag världens finaste kille. Vi är nu ett par och trivs fantastiskt bra tillsammans. Jag är 34, har god ekonomi, barnfri och ett livligt förflutet. Han, 41, lugn och trygg. Skild sedan 8 år tillbaka och har 2 pojkar i tidiga tonåren som bor hos mamman på heltid- sedan i somras på grund av jobb. Vi bor på bästkusten och är än så länge särbos men ses hela tiden. Nu till problemet. Mamman till hans barn gick fullkomligt bananas över att vi blivit ihop och barnen har nu försvunnit ur hans liv. De svarar inte längre på hans sms eller samtal och mamman har använt deras telefoner för att skriva saker som pappa, sluta träffa din tjej, annars får du inte se oss mer och du skadar oss genom att träffa henne, etc. Kan tillägga att mamman har haft flera olika pojkvänner under dessa 8 år utan några problem från barnens håll. Min kille och hans barn har alltid haft en nära och kärleksfull relation. Han har varit deras hero. Mamman har haft en ond tagg mot honom sedan de skildes och ibland skrivit och sagt fula ord om honom framför barnen. Men allt det praktiska fungerade ändå bra mellan dem med att turas om, att hämta och lämna och rodda tills jag dök upp och mamman blev vansinnig. Min kille är helt knäckt över att barnen har klippt kontakten med honom och jag vet inte hur jag ska stötta honom. Jag har ingen aning om vad man ska göra i en sån här situation. Jag har bara träffat hans barn vid ett tillfälle lite snabbt i dörren så de har inte hunnit lära känna mig och jag har aldrig träffat mamman. Är det mamman som manipulerar barnen och tar hennes parti eller tror ni att det är vanligt att barn på riktigt får såna här reaktioner och klipper kontakten när pappan och så efter så många år ensam träffar en ny tjej? Kram och hälsningar, ett knäckt par.
Jag tycker det låter helt absurt.
Ja, jag fattar ingenting.
Jag fattar ingenting.
Nej, jag fattar ingenting.
Det finns någon...
Alltså jag bara tänker så här, relatera till dig och mig.
Ja.
Skulle dina barn någonsin kunna klippa med dig, sluta ha kontakt med dig, inte vilja umgås med dig, för att om jag träffar någon kille.
Nej, men jag får...
Nej, men det går ju inte.
Nej, jag får inte ihop
det är ju du som har skapat relationen till dina barn och ingen annan.
Ja. Nej, det, och de, vilken ålder var de här? De var ju
tidiga tonåren, så de kan ju vara liksom 13, 14, 15.
Ja. Ah. Men tonåren börjar ju 13.
Mm.
Så att då är de ju 13 till 16.
Jag sa ju precis det.
Ja. Och det är ju ännu svårare att ta in. Alltså, man har väl aldrig... Det är ju ett barn som... Alltså, jag tänker liksom att de diskussionerna man har med lilla Rambo, 8 år.
Mm.
Och så i tillägg då tänker liksom att Ringo som är så mogen och förståndig, som är 11, fyller 12.
Mm.
Och sen Nova då som... Alltså jag fattar inte.
Nej, alltså jag reagerar ju redan i början på det här mejlet när hon skriver att de bor hos mamman på heltid sen i somras på grund av jobb. Alltså det tycker
men det
jag...
Men det är någonting det fattar, oklart.
Jag fattar inte det. Vadå, hur kan man prioritera sitt jobb framför sina barn? Det är ju sinnessjukt. Alltså det är ju fullkomligt jävla vidrigt, tycker jag. Så att redan där har vi ett problem. Så här, vadå? Varför bor de här inte barnen halva tiden hos mamma och halva hos pappa?
Ja, det är nummer ett.
Och det är inte okej.
Nej, exakt. Nej. Och sen får man ju tänka, varför bor de inte på helger eller någonting?
Ja, men någonting.
Ja, någonting. Nu är det som att... de inte existerar. Och vadå på grund av jobb? Ja, jag fattar inte heller det.
Men jag köper inte att en mamma kan vända barnen mot en pappa. Jag köper
i den åldern? Nej.
Inte i någon ålder. Alltså, nej, möjligtvis liksom, kanske att jag idag skulle... Jag skulle inte idag kunna vända Falke mot Alex. Alltså, jag skulle inte ha en chans att kunna... Vad fan ska jag säga då? Så här, att hans pappa har... Så här, dödat någon eller? Alltså vad är det jag måste ta till för att Falke 4,5 år idag ska säga, okej, mamma, pappa är dum, jag vill inte vara med honom. Alltså det skulle aldrig gå. Alltså att ens försöka tänka tanken på att jag skulle försöka få Ringo Rambo bara så här, nej, men nu ska ni inte ha någon kontakt med Bingo mer, för han är dum.
Men de skulle ju ifrågasätta allt.
Nej, men de skulle ju allt. Alltså, gud. De skulle aldrig köpa. Nej. Jag har inte en chans.
Nej, men jag tänker, det samtalet. Nej, men... De skulle bara så här, vad skulle du säga då?
Nej, men de skulle ju säga till mig, så här, vad är det för fel på dig? Ja. Mår du dåligt, eller? Ja. Ta tag i dig själv istället och hitta din egen liksom, kärlek till dig själv och börja resonera som en så här... normalt funtad människa.
Vad kommer därifrån?
Men
då kan vi ju konstatera att det är någonting som inte står rätt till beträffande...
Från början.
Ja, mellan mannen, pappan då.
Pappan och barnen.
Ja,
det är där vi har problemet.
Ja, där har vi problem. Och det är där han döljer någonting.
Ja.
Jag tycker att hon som skriver känns lite sådär naiv och bara, men gud, för att, jag menar, vad baserar hon den tidigare relationen på? Är det hans utsago att han har sagt så här, ja, men vi har haft det så bra, men när hon har då frågat så här, men hur kommer det sig att du träffar en barn? Nej, vi har ju haft det väldigt bra, men sen är det lite mycket med jobbet. Och har man inte haft barn själv, då,
nej,
kanske,
men,
man är så här,
fan,
då kanske man är så här, jaha, gud, det går inte ihop med jobbet. Ja, det låter det. Nej, alltså det är någonting som står väldigt... vi köper inte det. Okay.
Nej. Och att den här liksom, och den här mamman också, hon har haft liksom flera relationer och pojkvänner de här senaste 8 åren, och det har minsann gått jättebra. Och nu plötsligt, bara för att han har skaffat en tjej, så ska hon liksom sparka bakut och börja ta ungarnas mobiler och skriva att vad var det för sms han hade fått. Nu hittar jag inte det, den här långa, långa texten. Men det var ju: pappa, sluta träffa din tjej, annars... Nej, men alltså, här är en 14-åring som skriver: pappa, sluta träffa din tjej, annars får du inte se oss mer. Du skadar oss genom att träffa henne. Men det gör han inte. Det finns väl ingen skada i det. Alltså, det är ju fullkomligt sinnessjukt. Det finns inget logiskt i det här.
Nej, men det skulle vara så jävla... Jag tänker bara typ, och du skulle få...
Nej, men tänk om du skulle få det sms-et från Ringo.
Ja, att jag, men, eller att du skulle få det, Katrin. Du vet, så här,
jag skulle skratta ihjäl mig.
Ja, men du skulle skratta... Alltså, så här, Ringo skriver så här: Katrin, sluta lägga upp saker på sociala medier. Du skadar oss. så här, att du skulle få
det. Men vad är det för relation man har då?
Då skulle du bara säga, men vänta här, Rigo, det är så här, som att man blev en annan människa.
Ja, men alltså som att det plötsligt är barnen som bestämmer över de vuxna. Eller som att man inte liksom under liksom 13, 14 eller 15 år har lyckats bygga upp en relation till sina barn så att man vet precis liksom vad man har varandra, vad man står, vad man känner, vad man tycker. Alltså, det är ju någonting i hela den här situationen som vi inte får ta del av.
Mm, det är suspekt. Vi går vidare.
Men vad ska vi inte bara säga? Vad hon ska göra?
Vad hon ska göra? Ja. Hon ska... Vad ska hon göra? Hon ska,
alltså... hon ska ta ett snack med sin snubbe.
Ja.
Och bara så här, ett... Varför bor inte dina barn hos dig eller då kanske på sikt hos oss åtminstone varannan liksom torsdag till söndag eller kanske om de bor långt ifrån varandra varannan liksom fredag
till måndag. Hon skulle kunna be, jag tänker nu att de skulle kunna, han måste ju konfrontera henne om det här. Kanske på högtalartelefon att hon får lyssna när de pratar.
Pappan alltså, måste konfrontera mamma. Ja, okej, okej. Ja.
Så jag ser två.
Ja, det är bra. Det är bra för då kan han ju inte, då kan han inte sitta exakt. Och bara så här, det där som hände för 20 år sedan, det skiter det nu. Nej, precis.
Nej, så att hon borde höra hur de pratar med varandra.
Vad säger den här mamman liksom?
Och sen borde ju de, för att om det är så att de inte, om hon inte har krävt ensam vårdnad eller om hon inte har, om det inte finns några juridiska saker som förhindrar honom att umgås med sina barn, då tycker jag att hon ska föreslå så här, men vet du, jag tycker att vi planerar in och gör någonting roligt med de här tonåringarna så att hon får chansen att läsa av situationen, umgänget mellan dem, för det är ju jävligt skevt.
Alltså jag, hade jag varit den här tjejen som skriver till oss så hade jag ju bara direkt ringt upp den här mamman. Hej, Katrin Sytomerska, nu är jag ihop med din exman här som du har två barn med. Vad har vi för situation?
Vad är problemet?
Hur kan vi reda ut det här? Det är jätteviktigt för oss att ha en liksom, både relation, kontakt och uppfostra liksom, hans barn.
Och är det så att hon inte svarar eller tar det samtalet, börja med att skriva ett sms.
Ja, men ställ dig utanför porten och vänta tills hon kommer hem från jobbet. Ryck tag i henne, flyg på henne, gå till jobbet, boka möten, gör vad fan som helst. Men gör någonting. Sitt inte där och undra
varför
en pappa inte
träffar sina barn.
Ja, men, eller har en, liksom en delaktighet i deras uppfostran och deras liv. Alltså, hur kan man ens bara så här finna sig i det? Och hon kanske är lite bitter, den här mamman, för att hon har fått dra det stora lasset. Hon kanske har fått uppfostra, handla alla kläder, fixa alla maten och du vet, allt det här vardagliga. Och han har bara glidit runt det som någon så här hero som hon liksom beskriver honom som. Och bara så här, flygit in med sin mantel varannan lördag. Såklart. Och tagit med ungarna på någon rolig happening och sen lämnat dem.
Men vi får inte glömma bort en sak som jag kommer att tänka på nu faktiskt. Det är ju att både du och jag utgår ju väldigt mycket från, utifrån oss själva och våran helt ofantliga, obegränsade kärlek till våra barn. Men det är inte alla människor som har ett sånt sunt förhållningssätt till kärleken till barn. Vissa människor har ju ett osunt förhållningssätt. Och anledningen till att jag säger det här, det är för att jag fick höra, jag satt på någon middag där någon berättade att de kände en person som hade fått tre, han fick först ett barn med en tjej och sen fick de tvillingar och sen ertappade han mamman med att vara otrogen. Och när han konfronterar henne så blir hon så förnärmad och det är dåligt mellan dem så att hon ställer till världens scen och börjar anklaga han för massa skit som inte är sant. Och till slut så landar det i att han inte får träffa sina barn. Och
för nu vem?
För den här mamman. Hon liksom gör... Men han var lite mer så här, ryckte på axlarna och det var ju tråkigt.
Nej.
Tydligen.
Nej.
Ja, och har nu träffat en ny och nu är den nya gravid. Alltså det, typ som Jerry Springer.
Folk är dumma i huvudet.
Ja, men folk är dumma i huvudet. Så det kan ju vara så att den här mannen har ett komplext och osunt förhållningssätt till sina barn. Att han är så här, ja det är mycket på jobbet nu så att de där ungarna hinner man ju inte träffa. Så att, alltså förstår du vad jag menar?
Mm.
Och då landar det ju plötsligt i att när hon då kliver in, men vänta, varför ingen kontakt med dem? Varför skriver de så här? Och så om han då har den, alltså ingen sund, fungerande pappa i hela världen skulle ju acceptera att jobbet kommer emellan. Alltså, det är ju ett osunt.
Ja.
Alltså bara där så tänker man så här, vänta, vad är det för fel på den här farsan som bara skiter i sina barn? Så att det kan vara något jävla fel på den där snubben. Alltså.
Ja, du har ju en del att ta tag i som du hör.
Ja, lycka till, säger vi. Och framförallt säger vi hjärtligt välkommen till Relationspodden live. Du får 2 biljetter, VIP-biljetter, den 14 februari.
De nya restriktionerna gör att vi inte får ta in 500 pers.
Vi får ta in 230.
Mm, jag läste det.
Jag vet inte om de har ändrat det till 30, men jag tänker
30?
Så. Ja, men det var ju
jag något. Sitter fan inte och kör en liveshow för 30 pers.
Men jag tänker att vi tar vår...
Nej,
Jo, men om de 30 personerna är väl villiga att betala motsvarande 500, okay. Då skiter du om det är 30. Okay.
Ja, ja, ja.
Så det blir lite dyrare biljetter. Och det blir väldigt vippigt.
Hej Bingo och Katrin. Jag är en tjej på 31 år från Dalarna som är mammaledig just nu. Detta är tyvärr ingen, citat, snuskfråga Bingo. Men jag hoppas trots detta att ni vill ta upp den. Vill börja med att tala om att jag följt er slaviskt sen start och ni är så bra. Ni är alltid så roliga och intressanta att lyssna på. Och jag gillar att ni tänker lite, citat, outside the box. Borde nog alla göra. Era kloka tankar sticker ut från normen och väljer därför att skriva till er. Jag har köpt biljetter till er show som jag ska överraska min sambo med. Detta ser jag så mycket fram emot. Det gör vi med. Kan ni tipsa om en bra restaurang i närheten av Clarion Hotel? Det är på Söder vi kör
på showen. Söder, jag skulle nog säga alltså, Urban Deli.
Fråga mig hellre om Tokyo alltså.
Nej men vadå för
jag kan ingenting på Söder. Vad vet jag om Söder?
Säljer de dina nudlar på någon restaurang på Söder?
Koppanjang.
Hoppsan Kerstin, det fanns visst en restaurang som du känner. Koppanjang är ju ett jävla trevligt ställe.
Vilken gata ligger den på?
Det ligger väl på Skånegatan, okay. Jag menar. Så det är ju ett relativt prisvärt också. Alltså det är ju inte, så här, det är inte dyrt att gå till Koppanjang.
Det är mysigt.
Det är jättemysigt, det är en trevlig upplevelse och du kan beställa Katrins nudlar.
Mm.
Från bra. Clean Eating.
Ja.
Men jag tycker att ett trevligt mecka är ju Nytorget Urban Deli. Ja, Nytorget 6. Nytorget 6 har väl en ny ägarbild, tror jag. Jag vet inte om det är Bockholmsgruppen som har det längre. Men det spelar ingen roll. Nytorget 6 ligger... Alltså,
det är ju lite lyxigare.
Ja, men det är lite lyxigare. Men Urban Deli är ju väldigt så där härligt att sitta på.
Alltså Urban Deli är ju mycket snygga människor.
Men det är härliga människor och det är ju ett så här bistrostämning. Mm. Det är lite bar och lite myller.
Sexigt så.
Ja, det är det. Urban Deli, jag tycker, om jag var dig... För det jag gör, eftersom jag har min fotostudio på Söder relativt nära Nytorget och har ju spenderat de senaste 25 åren där, både på sommar och vinter och allting. Alltså, när man är på Söder, då rullar man till Nytorget och där ligger det massa små barer, sushi-restauranger och ett myller. Så att det är bara slå in på din GPS, Nytorget, och så tar du sikte på Urban Deli och där runt omkring så finns det massa spännande ställen.
Yes. Min bror träffade sin nuvarande flickvän 2013. De fick en son i mars 2019. Jag och min sambo har varit tillsammans sedan sommaren 2010. Vi har 2 döttrar. En på 3 och en på 1 år. Vi allesammans har haft en bra relation och umgåtts en hel del tillsammans, semestrat med mera. Jag och min svägerska har kommit in på en väldigt jobbig diskussion. Detta gör att jag inte riktigt vet hur jag ska fortsätta vår relation, eller rättare sagt, hur jag ska kunna fortsätta den. Jag har under en längre tid känt av hur vår familj blir åtsidosatt jämfört med hennes. Vi kan fråga om de vill fira midsommar tillsammans. Då kan de inte ge ett svar. Ifall om hennes föräldrar eventuellt bjuder in, då vill hon hellre åka till dem. Inte ens dagen före midsommarafton kunde de ge ett besked till oss om de skulle komma och om de ville ha mat. Denna midsommar satt de själva hemma då hennes mamma aldrig bjöd in. Ett annat exempel. Hon väljer att de ska åka och fira hennes mammas födelsedag 4 veckor i efterskott just på min mammas födelsedag. Vilket gör att de uteblir från mammas födelsedagsfika. Och för att inte tala om julen, det blir jämnt diskussioner kring den. Den där fina, mysiga julen som jag varje år ser fram emot förstörs Exempel. I vår familj har vi tradition att spela julklappsspelet, vilket alla uppskattat. Förra julen ville hon inte det och framförde det till min bror.
Förlåt. Vad är julklappsspelet?
Jag har ingen aning, vem fan bryr sig.
Men det lät som det var den mest självklara saken i världen. Jag bara tänkte, jag aldrig... Jag fattar inte vad
det är.
Julklappsspel.
Nej, men skit i det. Det är okay. Något de spelar.
Det lät som så här, så tar vi fram en alla din ask. Och så är det julklappsspel, så dricker vi glögg.
Ja.
Och man bara...
ja, men folk har ju massor med olika jultraditioner som man inte har någon
koll. Jo, men det lät ju som att...
Som man liksom, ja. Okej. Yes, hon ville inte spela det och nu spelar vi inte det längre. Hon har alltså styrt om vår familjs traditioner. Skulle kunna ge massa exempel på det, men det skulle bli alldeles för långt. Jag känner mig kluven för hur jag ska hantera relationen mellan mig och min svägerska då hon alltid prioriterar sin familj framför vår. Det som gör det hela värre är att det nu finns barn med i bilden som i vår familj önskar en god relation. Relationen mellan min mamma och min brorson blir allt sämre då min svägerska begränsar kontakten för dem. Det sårar mig att se min mamma så ledsen och sorgsen över att inte få träffa sitt barnbarn särskilt ofta. Min mamma älskar sina barnbarn otroligt mycket och gör allt för dem. Hon får såklart träffa mina döttrar ofta och även vara barnvakt till dem. Mina barn älskar sin mormor och de har så roligt tillsammans. Min svägerska har nu förklarat att hon bedömer min mamma som olämplig för min brorson och att kontakten egentligen borde vara obefintlig. Av vilken anledning framgår inte. Min bror delar inte denna åsikt med sin sambo. Där är de oense. Hon litar däremot inte ens på hans omdöme i frågan. Jag känner min mamma. Hon är absolut inte en olämplig farmor slash mormor. Och det tycker ingen i hennes omgivning heller. Jag tror det hela grundar sig i att min svägerska inte gillar vår mamma helt enkelt. Min mamma kan vara lite speciell på så vis att hennes sociala kompetens inte alltid är på sin plats. Hon kan vara lite klumpig med hur hon uttrycker sig, men hon är absolut inte ond eller en elak människa. Hon skulle aldrig skada sina barnbarn eller tumma på deras säkerhet. Hon är och har alltid varit en riktig hönsmamma. Där känner jag att min svägerska dömer min mamma sjukt fel och tycker att det är fruktansvärt att hon kan ta den här relationen på utöver sin son och hans farmor. Om hon inte gillar min mamma så fine. Men att bedöma henne som olämplig, det är fel. Och med hennes åsikt känner jag mig också träffad då jag som sagt gärna lämnar mig.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Mina barn hos min mormor. Sin mormor. Jag skulle väl aldrig utsätta mina barn för något som inte skulle vara bra för dem. Min mamma är så fruktansvärt ledsen över det här och undrar vad hon har gjort för fel. Varje gång jag tänker på det så blir jag arg så jag kokar. Jag ligger vaken om nätterna och grubblar. Hur kan hon anklaga min mamma för något sånt här? Det känns som att min svägerska skulle vilja klippa bort min bror slash hennes sambos familj helt. Det är bara hennes familj som gäller, jämt. Jag känner en stor sorg över förlusten med... Gud, jag måste hoppa lite i den här texten. Jag vill att de ska växa upp tillsammans och en relation till varandra. Inombord känns det inte bra, det tär på mig. Det känns som att jag ser min svägerska som två olika personer. En god vän, men en icke bra svägerska. För övrigt känns det som att min bror snart inte ens har rätt till sina egna åsikter. Det är alltid hon som bestämmer. Hon tiger bara för att det är lugnare. Han tiger. Han känner mycket väl till vår diskussion men väljer att stoppa huvudet i sanden. Hur tycker ni att jag borde agera för att få detta att fungera på bästa sätt? Snälla ta upp min fråga i er podd och ge mig era åsikter och tankar. Det skulle hjälpa mig så enormt. Kanske att jag då skulle kunna bena ut detta och kunna få känna en bra familjekänsla igen för barnens skull. Tusen tack för att ni tog er tid att läsa mitt långa mejl. Jag la till långa. Okej, okay. Då vill jag börja med att säga att man, jag tycker att man kanske bara ska släppa lite på det här blod är tjockare än vatten. Och är det så att den här familjen inte vill ha den här liksom starka familjerelationen till henne och hennes familj, så kanske hon bara ska acceptera det och respektera det. Hon kanske behöver gå och prata med en, någon samtalsterapeut för att liksom ställa om, ja, men ställa om sig själv och sluta liksom kämpa för något som hon bara får liksom så här stånga sig blodig. Liksom. Det, alltså någonstans är det så här, ja, det kan vara en sorg. Men
okej. Jag har ju själv tre syskon och jag tänker, när jag tänker tillbaka på mina lite olika... det är för sig roligt när jag första julen uppe i Jämtland nämner att du och jag hade kontakt och någon av mina systrar bara, alltså helt i chock, vänta, nu pratar vi om Katrin fucking Sigrumerskin, du vet när du var på din liksom, och jag bara, ja, ni vet hon, den där lite riviga, roliga. Nej, men du vet, alltså mina syrror, alltså deras chock, de bara, va? Har du kontakt med henne? Hon är inte klok. Och jag tror att det här var ju när du stod och sa att folk var tjocka idol. Och, alltså det här var ju din liksom prime time av din galenskap. Liksom. Mm. Och du vet, när mina så här ändå, ja, men så här, vad ska man säga, vanliga tjejer, bara så här.
Förnuftiga.
Ja, förnuftiga syrror fick höra det. Och då kom jag ihåg hur en av min yngsta syrra då, hon var ju mest liksom exalterad och upp, alltså det var så här blandat. Och så är det någon av, jag tror det är Olivia, som ropar från köket, tänk på vad ni säger nu tjejer, nästa jul kanske hon sitter här med oss. Och de bara, va? Ska hon komma hit? Ska Katrin? Alltså det var ju så här, du vet, de tyckte det var helt overkligt liksom. Och det kan ju jag så här med facit, eller jag kan ju fatta det så här efterhand, men jag var ju mitt uppe i den. Och sen så blir det ju så också att även om man har växt upp tillsammans, sen lever man ju olika liv.
Verkligen.
Och utvecklas åt olika håll och väljer olika vägar i livet. Och jag har ju kompisar, jag har ju liksom en kompis som har en brorsa, alltså han är ju liksom, det är som natt och dag. De hänger ju inte, och det går liksom inte att göra familjetillställningar. Det är lite så här, ja, men man hörs och man ses väl i princip när man måste och ska. Och det, min poäng är då att när du sen kom in som en frisk fläkt, så kan jag ju tänka mig liksom att vi säger så här, du har ju så här starka åsikter och tycker. Alltså du skulle ju i princip kunna vara en sån person som bara så här, nej men kommer du ihåg när min mamma skulle ta hand om Ringo och han ramlade och slog ut en tand.
Ja.
Då hade vi träffats liksom 1,5 år kanske. Alltså du skulle ju kunna få en liksom ett så här, alltså du skulle ju kunna bli så förbannad och göra honom, eller göra min mamma, alltså skuldbelägga henne och säga, nu gjorde du absolut inte det, och det var ju omständigheter som var, det var ju så här vanligt. Han trillade ju på en pall.
Han halkade
på en matta och slog i sig, och det hade ju lika gärna, vi hade ju kunnat vara där.
Absolut.
Men du skulle ju kunna ha sagt så här, hon är
oansvarig, hon är inte där, hon har inte koll.
Ja, för du var ju också på den tiden väldigt mycket mer så på hugget liksom. Och jag tänker då att...
Men alltså det vi måste börja med att säga i den här liksom frågan och situationen, det är ju att det är otroligt klart och tydligt att det är ju svägerskan som mår dåligt. Mm. Det är ju hon som har problem och issues.
Hon har issues.
Hon är ju inte en lycklig person som kan liksom bara så här öppna upp sin famn och vara lite liksom skön och avslappnad och känna att så här, vi umgås lite här, vi gör lite där, har de spelat julklappsspelet varje år de senaste 20 åren, så fortsätter vi väl för fan bara att göra det. Vad är det för jävla människa som ska börja så här ändra på en sån sak? Alltså, vad har man för sjuka behov om man behöver ändra på såna saker?
Och det håller jag med om. Men sen kan ju jag i viss mån... alltså jag kan, och om jag då tänker, om vi nu för ett ögonblick leker med tanken att du hade blivit skogstokig på min mamma, förbjudit henne, och då hade ju mina syrror blivit så här, då hade ju de kommit attackerat mig och sagt så här: är du helt dum i huvudet? Ska inte mamma Annika få träffa Ringo? Mm. Då hade ju jag i det läget där jag befann mig med dig, jag ska försöka prata med Katrin.
Nej, för jag är så jag kör på, jag bara tyst med det. Du har ingenting att säga till
honom.
Fattar du inte att hon satte vårat barn i livsvara? Exakt. Han hade kunnat dö, förstår du inte det? Tyst med det. Du får inte säga någonting. Exakt. Roll, exakt, säger, exakt, höra, exakt. Jag vill inte lyssna. Ja, men är det här en sund människa som beter sig så här?
Nej, det är ju osunt.
Det är ju sinnesfull.
Men det jag menar är ju att när man har befunnit sig i en konstellation, vi säger så här, som jag då var med dig där då, där du var liksom bestämd och väldigt dominant. Jag skulle ju välja att stoppa huvudet i sanden också. Jag bara, vi får väl se hur det blir nästa jul. Alltså jag vet inte, jag skulle tycka det var jävligt jobbigt att gå in och kriga med dig.
Mm.
Alltså så som, för jag förstår ju hennes frustration, att brorsan är ju så mesig.
Fast du skulle aldrig kunna stå emot om din mamma sa så här: Bingo, vet du, jag är så ledsen, jag vill ha en relation till Ringo, jag vill träffa honom, jag vill att han ska komma upp här.
Jag skulle ju vända upp och ner på allt.
Ja, du hade ju inte bara gått liksom, sett åt andra hållet och låta mig bara så här: nu ska vi bara umgås med min familj och min mamma och min pappa och min, alltså så här, vad fan är det för någonting? Så är man ju inte.
Så är man inte. Nej. Men min poäng är ju det att man kan ju på sätt och vis bli lite kidnappad i en relation.
Alltså
det kan vara perioder där man, alltså, bara som en sån enkel sak, när alltså, om man tänker första tiden efter en förlossning eller så, hormonerna ska landa, eller PMS, alltså det finns ju massa olika saker som kan förändra sinnesstämningen på en kvinna, och man är ju lite så här, då försöker man ju bara så här stryka den personen med hårs.
Ja, precis, och det är precis det jag tänkte säga, att hon det ska jag vill göra.
Säga, ja, och det jag vill säga här är att i samma sekund som hon gör någon slags efterkonstruktion och påstår att hon ska fira sin mamma i efterskott som krockar med...
Precis på mammas
födelsedag. Det är bara elakt.
Mm.
Liksom, det är bara så här... Alltså, det genomsyrar ju bara ondska.
Mm.
Det är ju inte... Det finns ju ingen liksom, som helst logik i det. Alltså, det kan man ju inte köpa.
Nej.
Det kan man ju inte bara säga så här... Åh, vilken otur att ni skulle fira henne i efterskott exakt samma dag. Alltså, det är ju bara så här...
Nej. Men det jag tycker att det enda jag tycker att hon kan göra och det jag tycker att hon ska göra, det är att försöka få till ett snack med svägerskan och bara så här superavväpnat, inte någon jävla liksom gå på där, utan på ett liksom fint och lugnt och trevligt sätt bara förklara en gång för alltid. Tänk så här, du har en chans på dig. Och säga det liksom, att jag är ledsen, jag tycker det är jättetråkigt, och våra barn är kusiner och de borde väl ha en liksom någorlunda relation, och jag förstår att det är såklart det är du som bestämmer i eran familj, och...
Men jag vädjar till dig.
Ja, typ.
Mm.
Ja, jag tycker det.
Ja.
Och på så sätt kanske alltså, sen är det ju så svårt när människor är olika, så jag tänker så här: du och jag och Alex, vi har så samma syn på det mesta. Det är så här, jag lämnade, när du såg min story, jag lämnade ju Falke hemma i söndags. Jag stack iväg på fotbollsmatch med Ringo. Rambo var iväg hos några kompisar. Pappa skulle komma och vara barnvakt, passa Falke. Och min pappa är ju den mest oansvarsfulla människan i världen. Det får man ju säga.
Det finns, ja, det är han ju.
Ja, men det finns ingenting i honom som känner liksom att så här... Oj, nu ligger vi på stranden och jag ska passa en tvååring. Jag kanske inte kan somna just nu. Han somnar ju.
Han somnar.
Ja, han är ju precis.
Ja.
Och där är det också så här... Hade till exempel då Alex på riktigt varit en sån människa som den här svägerskan...
Ja.
då hade ju det aldrig gått.
Jag tror inte att Vlad hade blivit godkänd.
Nej, nej, herregud.
Alltså, jag har ju sagt det så många gånger förut, men jag glömmer ju aldrig där nere på Lido Plage, hans restaurang i Frankrike. Jag säger till Vladde, håll koll på ungarna nu, jag springer, jag är borta 40 minuter. Jag springer. Och så springer jag upp för trappan, kommer på att jag glömt min sån här...
Nej, men då får du ju tillägga att han säger så här, men det är lugnt!
Ja, ja, han säger att det är hur lugnt som helst. Jag bara, och jag bara säger så här en sista gång, jag vill bara försäkra honom om att är det verkligen, kan jag lämna barnen med dig här nu?
Hur gamla var Ringo Rambo då?
Nej, men de kunde ju gå och så i alla fall.
Ja, men Rambo var ju... 3 kanske.
Ja, ja. Och han är så här, men det är hur lugnt som helst, jag har koll på dem. Och så springer jag upp för trappan. I trappan så kom jag på att jag glömt min liksom så här Apple Watch eller något så här, för jag skulle mäta. Och så jag bara, shit, jag hade lagt den på laddning någonting. Så bara sprang jag ner och skulle hämta den. Alltså jag är borta i exakt, alltså mellan 30 och 60 sekunder. Kommer tillbaka, ser att Vladde sitter med någonting annat och bara så här. Och shit, jag bara, men du, vad tog Ringo vägen? Han bara, Ringo? Ja, alltså jag skulle vara borta 40 minuter. Jag tänkte du skulle ha lite öga på Ringo. Vad är Ringo? Ringo! Då är ju Ringo redan på väg upp på strandpromenaden. För då har ju han sett mig sticka iväg.
Ah.
Så han har ju liksom knatat efter. Så vi missar varandra och jag går upp. Och då tänkte jag så här, åh herregud, han klarade inte ens...
Nej.
Han fick inte ens ihop en minut.
Nej. Nej, men det var ju som, så var det ju söndags också när jag ska gå hemifrån där och sticka till fotbollsmatchen. Då lägger han ju sig på soffan och somnar. Det var ju då jag gjorde en story, filmade honom, tog en bild på honom när han ligger i soffan så här nerbädd. Han liksom gosar ner, så lägger min den här mjuka filten över sig och bara snosar. Han somnar ju på en sekund.
Det är
helt sjukt.
Han
somnar så fort han lägger liksom huvudet på kudden. Och Falke går runt där och leker med liksom sina leksaker. Då tog jag ju en bild och så taggade jag Alex. Bara så här, lämnar Falke till världens bästa barnvakt, Alex. Det är lugnt. Och då garvar ju Alex.
Ja.
För vi vet ju att så här... Alltså, vi känner i alla fall på något sätt att så här, det kommer inte hända
någonting.
Nej,
så känner man ju. Och jag, det, alltså... Sen så vet jag inte om varken jag eller Alex hade varit helt... Alltså jag vet inte, om det hade varit vid en pool eller vatten, då vill man...
Men jag skulle inte lämna barnen själv med pappa på landet.
Nej, alltså, nej. Åka ut med så här, Vaxholmsbåten en fredag.
Nej.
Och sen... Nej, åka ut med båten. Lämna han med båten och barnen så här, fredag efter plugget. Och sen ta Vaxholmsbåten in på kvällen och säga, jag kommer tillbaka på söndag.
Nej.
Vi ses då.
Nej.
Det skulle man känna sig lite så här.
Men det kan man väl leva med. Och det, kan man, det behöver man inte bli aggressiv över för det. Det behöver man inte bli som den här galna svägerskan som då ska liksom hindra umgänge och, alltså man kan väl bara försöka så här, jobba tillsammans. Tänka att, liksom, att man är bra på olika saker. Min pappa är ju världens roligaste lekfarbror. Barnen, alltså våra barn älskar ju honom. Och då får man ju så här, ja, lämna barn med honom hemma själv i en lägenhet där man känner liksom att man har safeat och uppstängt av. Inte satt på en eldstad exakt när man går. Preppat med liksom färdigstekta köttbullar.
Man har eliminerat alla möjligheter till någonting knasigt. Nej, men det som jag tycker är en viktig frågeställning här, det är egentligen, vad drar man, för du berörde ju det lite i början här, blod i tjockare vatten eller vad du sa, det här, för att jag tror att många, det är väldigt tabu och känsligt, och när man pratar med människor om de här olika familjekonstellationerna, då kan det ju vara så, alltså jag kan ju bara se till mina egna syskon att, alltså när jag tänker hur vi levde när vi var yngre, då umgicks ju min mamma med sina syskon väldigt mycket, och vi kusiner, alltså det var det bästa vi visste.
Mm.
Och mina barn älskar ju att umgås, alltså de pratar ju om det liksom på daglig basis. Alltså, Ringo sa senast i morse, nej, Rambo sa senast.
Rambo, Lucy,
han bara, ja, Lucy.
Nej, han vill åka till LA.
Han vill åka till LA, och han bara, nästa jul. Eller han bara, när kan vi samla alla upp i Jämtland i prästgården? Alltså du vet, han tyckte typ att vi skulle göra något så här, ta ett aktivt beslut att nu åker vi upp. Alltså inte...
Han vill åka själv till LA.
Han vill åka, vill han åka
till själv? Ja, han sa det till mig.
Skulle han kunna se?
Jag vill åka till Lucy. Jag bara, fast det är ju en flight. Även om, nu flyger inte Norwegian direkt längre.
Men vadå, han kan ju åka med Nova. Nej, han ska åka skidor ju. Annars skulle han och Nova skulle kunna åka
absolut
dit.
Absolut. Men
hellre vill göra det än åka skidor med oss. Nej,
men sluta.
Nej, det ska inte jag.
Även om den här Norwegian flighten fortfarande hade funnits som flög direkt.
Men Finnair flyger direkt
Stockholm, LA? Ja. Okej, men den flighten måste ju vara en 15 timmar.
Ja, 12, 13, alltså.
Nej,
inte
mer. Mer. Men då sa jag i alla fall det till Rambo. Så jag bara, då ska du sitta själv på ett flygplan i 15 timmar för att åka till Lucy. Och han bara, ja.
Ja, han har gjort det förut.
Nej. Nej, inte har han. Nej, men han har ju flugit.
Men han har gjort långa resor förut. Men jag menar,
nej, men han hade fixat det. Nej, det tror jag inte.
Det skulle ju vara...
Ja, skitkul. Nej, men jag hade inte haft något. Jag hade lätt satt honom på den flighten. Om jag liksom vet att Cecilia och Lucy och Betty och Linus står där på lax och väntar på honom, så hade jag ju bara så här...
Alltså, jag tänker när... Min morfar jobbade ju i frakt- och liksom transportbranschen.
Vad skulle du sätta Rambo i fraktutrymmet?
Nej, men det gjorde min morfar med min mamma. Så min mamma, alltså det är så sjukt när hon berättar den historien. De skulle åka och hälsa på någon avlägsen släkting i England och fick flyga. Då hade han något så här fraktplan, så han lastade på min mamma och hennes syrra. Så satt de i det här fraktutrymmet, du vet, och de fick jättemycket kläder på sig.
Det är så kallt.
Ja.
Fan, det är ju
och flög i något så här propellerplan, du vet, och då var ju de typ... Alltså, jag tror att de var i lägre. Alltså, 12, 13, 14, alltså vet så här, unga, väldigt, väldigt unga. Och mamma sa det, att det var ju väldigt speciellt. Vi hade ju liksom inga, vi satt ju på någon så här låda i det här frakt.
Det är sjukt.
Det är så jävla sjukt egentligen.
Idag när man bara curlar sönder de här jävla ungarna.
Ja, ja.
Du, sista frågan. Mm. Sex efter trauma.
Ja, just det.
Bingo Katrin, tack för härliga avsnitt varje torsdag. Ni har verkligen bidragit till goda skratt och bra tips. Förlåt, jag måste stoppa det. Jag måste bara berätta jättekort och jättekul. När jag lämnade Rambo söndag morgon på Hjorthagen. Han har ju den här jobbiga tidig träning på söndagarna. Så lämnade jag honom vid tältet och så promenerar jag och Ross tillbaka till bilen. Och då blev jag, alltså jag blev så påflugen. Och du vet, även fast man är en väldigt så här excentrisk person som egentligen tycker inte jag någonting är pinsamt eller jobbigt, eller du vet, och jag är ju van vid dig också som håller på liksom och dansar med allt och alla, och du vet, vi är ju ganska, och barnen är ju så jävla luttrade nu. Jag tänkte på det i Colombia när du går upp och så här dansar med någon så här magdansös, och det är liksom, det är ingen i våran familj som så här, åh nej, nu blev det lite pinsamt. Det tycker jag faktiskt är väldigt härligt och otroligt, och jag har ju haft en likadan pappa hela mitt liv, så jag är ju van vid liksom
pappa nummer två.
Människor som håller på och ska ha uppmärksamhet på olika sätt sådär. Men ändå så blir det så här, när jag är där på Hjorthagen, och det är ju skitmycket folk, det är så mycket föräldrar och barn och olika liksom fotbollslag som ska träna i tältet och utanför tältet.
Det är jättemycket folk.
Ja, det är så jävla
mycket. Det är som en festival.
Ja, och så går man där och runt där och ser man ju lite så här svensk, som man så här, man ler lite till höger och man hej hej lite till vänster. Och, man är ju lite...
och sen är, jag kan bli osäker också på vilka.
Ja,
jag
hälsar, man hälsar på alla.
Ja, exakt. För att inte så här verka dryg.
Ja, men exakt. Och då kommer den här galna människan. Alltså hon var väl kanske 30 plus tjej. Utländsk såklart. Alltså mörkhårig och bara så här... Katrin! Vad skriker över det här liksom. Jag älskar dig! Jag älskar dig! Och alltså du vet, nej, det var sån jävla jippo, va? Och jag bara, tack. Och jag lyssnar på relationsmålet. Och jag samlar tvätt hela veckan. Och bygger upp den här enorma högen med rent tvätt. Och sen så säger jag bara, på torsdagen så bara sätter jag på mig lurarna. Och så står jag där och sorterar tvätten och lyssnar på er. Och det är så underbart och fantastiskt. Och ni är så grymma och... Alltså du vet, det är sånt, hon har sånt utspel. Men det var fantastiskt. Det var underbart och jag blev jätteglad.
Ja, såklart. Men då undrar jag, fick Ringo uppleva det här då?
Nej, tacka gud. Det hade jag redan lämnat Rambo.
Rambo.
Men det var ju ännu roligare när vi käkade på Brödernas i veckan. Och den här urgulliga tjejen sprang efter oss och bara, Katrin, får jag ta en selfie så här? Och Ringo var inte... Nej, Ringo var på fotboll. Så det var bara Rambo och Falken med. Och Rambo bara... Vad står sig som en jävla fågel. Och Daniel är med då, för han hade käkat tillsammans här. Så Daniel bara, jag kan ta bilden. Så tar han telefonen, tar en bild. Och hon bara, jag älskar dig, du är grym, du är stark, du är cool, du är sådär liksom. Det händer ju mig väldigt, väldigt sällan att jag råkar ut för såna här saker på Östermalm. Alltså, åker jag till liksom Skövde,
Drottninggatan,
till och med Drottninggatan, absolut. Men eftersom jag umgås så himla mycket med Daniel, och Daniel är ju en sån liksom, alla älskar Daniel,
ja.
Så är det ju liksom 9 av 10 gånger så vill ju folk komma fram och krama och slita och dra och fota sig med Daniel, och jag är fotografen, och det passar ju mig väldigt bra, för jag gillar ju inte såna här.
Nej.
Här, exakt.
Du är osocial.
Ja, men jag tycker inte det är så kul. Men jag blir såklart väldigt glad och smickrad och sådär. Så att, och nu händer det här, och jag tror att det var första gången någonsin det hände liksom framför Rambo. Så vi tar den här bilden, och sen så går hon, och han bara, alltså, varför vill hon ta en bild på dig? Han fattar ingenting. Och jag bara, ja, och Daniel börjar fnissa liksom, och jag bara, ja, alltså. Han bara, nej, nu vet jag, jag vet. Det är för den här låten som du och pappa släppte. Vi går tillsammans.
Så sa han, ja, det.
Jag bara, ja.
Det är väl ingen jättestor.
Jag bara, ja, alltså, det kan det vara. Det kan det vara. Han bara, ja. Fett, mamma. Du kanske är nya Michael Jackson.
Tack.
Jag bara, ja, så här. Ja, det var så jävla roligt.
Så jävla gullig unge.
Ja, han är så jävla rolig, så att det är inte klokt. Läste du mitt inlägg om när vi mötte Erik Gadd på gatan?
Erik Gadd?
Erik Gadd bor ju jättenära mig.
På Östermalm?
Ja. Ja, visst är det sjukt att han bor på Östermalm?
Verkligen,
ja.
Men han har nog inte bott där hela livet.
Jag ser honom jätteofta.
Ja.
Och han kör ju skateboard.
Han åker sin skateboard?
Ja.
Fan vad härligt.
Ja, och det gjorde han inte precis nu. För det här var ju samma söndag. Vi hoppade in i bilen, smällde igen dörren, och då ser jag liksom att Erik Gadd går precis utanför min bil. Och då säger jag till Rambo så här, jag bara, titta på han som är utanför ditt fönster just nu. Det är en av Sveriges mest kända liksom, och stora så här, sångare. Och Rambo bara kollar på honom och bara så här, jaha, men sett på någon låt som han har liksom gjort. Och så här, ja, visst. Exakt. Ut på Spotify, Erik Gadd, dra på hela hans liksom, album, och så börjar vi åka iväg där till... till Hjorthagen. Och då sa jag det så här, jag bara, han är jävligt cool, han brukar köra skateboard. För jag vet ju att ungarna tycker att det är coolt med skateboard, såklart. Så jag bara, han brukar köra skateboard så här, för liksom som ett färdmedel och ta sig fram på gatorna. Och så här, han bara, va? Men alltså, det måste ju vara livsfarligt. Han var ju 105 år. 105 också.
105 år.
Och jag bara, men tänker jag så här, det är ju så hans polare ser på oss också. Ja, de tycker ju att vi är så jävla gamla. Och här går jag runt och
ja, men liksom... alltså, tänk dig själv när du var 8 år. Ja, alltså ja. En vuxen, alltså dina föräldrar, de var ju så här...
svingamla.
Nej, men de var ju så gamla så att...
Ja. Men det är så svårt, man tänker ju inte.
Nej,
det på det.
Och
så hamnar man i såna här situationer.
Nu är vi i den där jättegamla.
Och sen spelade jag hans låtar, och de tyckte Rambo var bra.
Mm.
Och så sa han, det låter som att det är en ung människa som sjunger. Ja, för de spelades ju in för 20 år sedan, ja. Och då var han ju en ung människa.
Ja, 20 år sedan räcker. Do You Believe In Me måste ju ha kommit så här 90...
Ja.
Vänta nu.
Ja, det var väldigt, väldigt bra låtar i alla fall.
Just nej, men 95,
alltså,
96.
Är, han är ju riktigt jävla bra, Erik.
Ja, det är han.
Och en fantastisk röst.
Jag älskar Erik.
Yes, förlåt för det avbrottet. Det var bara så jävla roligt när hon flög. Alltså, hon flög på mig, den här tjejen. Ja, det var skitkul.
Jag älskar mig.
Så nu går jag tillbaka till frågan, och jag kom ingen vart i den, så då börjar den här. Jag har lyssnat många år, och nu är det dags för mig att ställa er en fråga som jag verkligen hoppas att ni vill svara på. Jag har, sen jag var 16 år, varit väldigt sexuellt aktiv. Levt singellivet fullt ut, haft förhållande och testat på mycket. Idag är jag 23 år, bor med min pojkvän i en lägenhet, har ett chefsjobb och tjänar bra. Till mitt problem. Jag har insett att jag har blivit utsatt för grooming och våldtäkt av min biologiska pappa från åldern 8 till 15. Sexuella övergrepp har gjorts av lättare, citat, lättare form. Har jag vetat i några år. Sen har jag inte tänkt längre och inte vågat öppna mitt minne för fler övergrepp jag varit med om förrän 2021. Jag har förträngt och fortsatt min kontakt med honom då han gift om sig och verkat bli bättre psykiskt. Men så är inte fallet. Han har inte ändrats överhuvudtaget, och det har nu kommit fram att han har gjort övergrepp mot andra också. Jag har idag en pojkvän som är väldigt fin och stöttande i den här svåra tiden. Vi har otroligt fint och bra sexliv, eller ja, i alla fall haft. När allt detta har blommat upp och jag drar upp allt med min pappa, som min pappa gjort mot mig i terapi, så finns inte min sexlust där. Jag vet att min pojkvän inte bryr sig om vi inte har haft sex på lång tid. Det har vi pratat om. Men jag vill få tips på att hitta mig själv igen sexuellt. Var ska jag börja? Hur hittar jag mig själv igen? Hur börjar jag lita på mig, på min kropp igen efter allt? Jag vill kunna leva som alla andra och vara helt avslappnad sexuella stunder. Inte känna att jag får PTSD.
Det är väl posttraumatiska, eller?
Ja.
Mm. Är det inte det?
Ja, mm. Och flashbacks. Jag förstår såklart att det kan vara svårt för er att svara på, men jag vill gärna höra era tips. Jag hoppas verkligen att ni tar upp min fråga och att jag vinner biljetter till er liveshow. Skulle få vara underbart att se fram emot något och skratta tillsammans med er. Ta hand om er, kram från mig. PS, han är anmäld. Jag har idag ingen som helst kontakt med honom. Jag har börjat samtalsterapi och väntar på traumaterapi. I väntetiden på det här är tyvärr 1,5 år. Men alltså, fan. Det här är inte vårat område. Det här, alltså, det här ska man ju ha någon slags utbildning för att kunna svara på. Hur skulle jag möjligen kunna relatera till en person som har blivit sexuellt utnyttjad av sin pappa? Och hur ska hon hitta tillbaka till sitt sexliv? Alltså det känns ju så här, vad jag än säger i det här ämnet så kommer det ju bli helt fel och dumt. Och
det är som typ någon skulle be dig, alltså, det är helt och hållet utanför våran liksom.
Ja.
Ja, men å andra sidan, Katrin, så kan vi ju konstatera att vi svarar ju på väldigt mycket frågor utan egentligen att ha...
Jo, men då svarar vi så här, vad hade jag gjort i den här situationen? Ja. Hur hade jag liksom tänkt och känt? Och vad...
vi kan ju inte ge...
Vi kan ju inte gå in på sånt här medicinska. Alltså, det kanske är, hon kanske har en låsning i kroppen. Alltså, hon kanske har... Alltså, jag vet inte. Vad skulle du svara? Vad ska hon göra? Och, alltså, det spontana jag kommer på, det är så här, spara ihop pengar, köp en flygbiljett, flyg till Peru, kör ayahuasca, kom tillbaka.
Men det har jag lite olika tankar runt. För det kan ju... Alltså det kan ju öppna upp sinnen, minnen, allt det som du beskriver.
Men ayahuasca gör ju att människor får ett nytt liv. Alltså människor som inte trivs i sitt liv kan ju köra den här ayahuasca-proceduren. Ja. Jag vet inte om man kan göra det. Man kan säkert göra det i Sverige också, kommer jag på.
Det kan man säkert. Och jag råkar bara... Jag träffade... Det var på någon dejt med någon tjej som berättade att hennes brorsa hade gjort det där.
Mm.
Han pratar inte längre med hela familjen.
Exakt. Ja. Exakt. Det är därför jag skulle ju aldrig hela mitt liv göra det.
Och det som hände i det specifika fallet, så som jag fick det förklarat för mig, det var att han gjorde ju hela den här liksom processen, fick då veta saker i sitt förflutna och anklaga sen hans familj för att inte då ha skyddat honom. Mm. Han hade ju då antagligen också blivit på något sätt sexuellt utnyttjad av någon slags familj. Alltså, du vet, det var något riktigt.
Men något, alltså, jag liksom vet ju flera personer som har levt sitt inrutade liv här i Stockholm, som går upp på morgonen, stryker skjortan, knyter slipsen, går till jobbet, vara chef, knappa på datorn, göra Excel-ark, gå hem. Som man bara så här, fuck, jag fixar inte det här jävla sketna jävla skitlivet. Åkt till Peru, kört ayahuasca och bara blivit råflummiga efter det. Kommer tillbaka, sakta upp sig och bara... Och sen har ju liksom familjen känt så här, herregud, han har förstört sitt liv. När han egentligen kanske inte alls har gjort det, utan han kanske mår jättebra just nu.
Ja, absolut. Och det är jag helt med på. Alltså, det är en spännande tanke. Jag tänker i det här specifika tanket. Jag tror jag nog bara har träffat en person i mitt liv som på ett eller annat sätt har blivit utsatt för en sån här incest.
Jag har aldrig träffat någon som har blivit utsatt för incest. Jag har ingen aning om vad jag ska svara. Eller...
Nej. Och jag kommer ihåg att, alltså, det var så chockerande när, och då fick jag liksom inte, egentligen veta så mycket, utan det handlade väl mer om att, att jag förstod att det var något som inte stod rätt till och det satt så långt inne. Men det fick ju fruktansvärda konsekvenser för den här tjejen. Alltså att bara, utan att ens förstå vad som har hänt, bara vetskapen av att det hade hänt någonting och förstå liksom konsekvenserna av det. Så att jag tror att man måste ju gå otroligt varsamt fram. Det positiva här är ju att hon har ett så fint stöd av sin kille. Ja. Och det tror jag är oerhört viktigt när man ska gå igenom den. För det måste ju vara någon slags process här som inte vi på något sätt kan
och jag
förstå
är, eller hantera. Alltså, och jag är ju så, i och med att jag är så otroligt förskonad från liksom dåliga och tråkiga saker i mitt liv, så jag lever ju med liksom min mall för att jag ska må bra är ju att jag inte kan vara, jag vill ju aldrig vara ovän med någon.
Nej.
Jag vill aldrig gå runt och ha någonting i min kropp eller min skalle som är liksom att det finns en person som är arg på mig eller som jag är besviken på. Jag vill liksom rensa allt sånt. Så att min, alltså min liksom så här ursprungsteori är ju att man ska ju se till, man behöver inte vara bästa vänner eller liksom älska alla, och man kan bryta upp liksom vänskaper och så, men man ska inte gå runt och liksom ha liksom sån här
ouppklarat.
Ja, eller känna att man avskyr eller hatar någon, eller jag tror ju inte att det är bra för liksom hälsan. Så att för mig, utan att ha någon som helst erfarenhet av det här specifika, skulle ju ändå vara så här, jobba med dig själv och försök att på kanske jättelång sikt och förlåta din pappa. Och det kanske är helt sjukt att ens säga en sån sak. För det kanske finns saker som är oförlåtliga, men för mig gör det ju inte det.
Nej, men jag, nej, exakt. Och jag tänker ju att det som är positivt i allt det här, det är ju att jag upplever att det inte är lika tabu längre att prata om allvarliga saker. Det känns ju som att det finns flera stycken på sociala medier. Det är mycket böcker som släpps som berör ämnet. Det finns många tjejer och killar säkert. Ja, killar också såklart. Att det är många som har på ett eller annat sätt blivit drabbade av den här typen av övergrepp. Och det finns ju väldigt mycket hjälp att få av de som är väldigt mycket mer pålästa och erfarna än vi.
Ja, alltså, det finns ju garanterat grupper på Facebook och överallt. Och ja, gruppterapi och prata med andra som har råkat ut för det här. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man öppnar upp och inte stänger igen.
Ja, att hon kan skriva det här brevet till oss, att man kan prata om det öppet. Det tror jag är liksom, alltså så är det ju med alla. Vad man än känner inombords, så är det här första steget att verkligen kunna prata om det är ju...
Oj, vi måste dra.
Ja, så att vi är såklart glada att du tog modet och skrev det här mejlet till oss. Vi skickar ju såklart biljetter och vi ses den...
Det kanske
bara, ja, det blir väl bara de... Det kanske landar i att de som har vunnit...
Det blir en sån här välgörenhetsshow. Ja.
Nej, men det vi kan säga som avslutning här är ju att det kommer... Jag ska faktiskt åka till Clarion Stockholm nu och gå igenom alla restriktioner, allting, hur vi ska lägga upp showen. Vi håller på med manusarbetet och det kommer ju bli en supershow. Det jag skulle säga är att det kan vara bra för alla som lyssnar att veta att det kommer vara antagligen med största sannolikhet så att det blir begränsat antal biljetter. Så vi kommer ju få liksom slimma allting. Mm. Och det i sin tur kommer ju göra att de som verkligen känner att de vill gå, de ska antingen skicka en bra och relevant fråga till oss och vinna
biljetter. Man kan köpa biljetter.
Ja, men jag säger det. Man har två option.
Vart köper man då?
Och det gör man just nu. Testa att gå in på bincat.se och se om man kommer direkt in där. Bincat.se.
Bincat.se. Och glöm inte skriva till mig om du känner att du är min nya paddelpartner. Du får gärna mejla direkt till mig på katrin@cleaneating.se. Jo, jag kommer in. Relationspodden, ja, live Valentine måndag 14 februari 2022 klockan 17:45 på Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98. Superduon Bingo Rimér och Katrin Zytomierska intar scenen på Clarion Hotel Stockholm. Äntligen är det dags för Radaparet att bjuda in till en hejdundrande föreställning på Alla hjärtans dag. Där de kommer att belysa relationer, bjuda på spännande upptåg av den uppskattade showen Relationspodden 2.0. Och där köper man olika typer av biljetter. Perfekt, då vet vi.
Ja, hjärtligt.
Och fortsätt att skriva era frågor till bingkat@relationspodden.com.
Ja, vi ses nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.